Vi är så glada och stolta över att återigen presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan.
Ja, det är vi. Låt oss gå direkt in på två helt fantastiska tjänster från Stiga. Nämligen Click and Collect och White Gloves. Click and Collect innebär att du gör hela din beställning online på Stiga.com och sen hämtar du upp den hos din utvalda Stiga återförsäljare.
Och på samma sätt gäller med White Gloves. Du gör hela din beställning på Stiga.com och väljer din återförsäljare. Skillnaden här är att du inväntar ett... Fredrik?
Hej, det här är från Stiga. Tänkte kolla om det är okej att vi kommer och levererar gräsklipparen på fredag vid 3-tiden.
Det låter ju ljuvligt.
Perfekt, då syns vi då.
För nu kontaktar återförsäljaren nämligen dig. Ni bokar en passande tid och du får din produkt levererad hela vägen ut på din gräsmatta. Det kan med andra ord inte bli smidigare. Och Stiga har verkligen förstått hur otroligt värdefullt det är med den lokala relationen som uppstår.
Samtliga produkter som ingår i Click and Collect och White Gloves hittar ni såklart på Stiga.com. Bland annat så finner ni den väldigt eleganta och kraftfulla trädgårdstraktorn Tornado 5108W som är bensindriven och även finns som batteridriven. Då heter den Tornado 598E. Båda varianterna har dessutom multiklipp. Just nu erbjuder vi alla våra kära lyssnare en rabattkod som ger dig hela 15% rabatt när du köper en produkt som ingår i Click and Collect och White Gloves. I kassan på Stiga.com anger du koden SOMMAR2024 med små bokstäver och i ett ord. Alltså SOMMAR2024. Erbjudandet gäller hela april och maj. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller stilen i trädgården.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik af Klerker och sitter här med min mycket gode vän Sir Philip Roger
Strömbäck, eller Moore Strömbäck.
Strömbäck?
Ja. Mm. Hur är läget?
Det är skitbra.
Hur är inte skitbra? Du sa alldeles nyss att du vill typ dränka dig själv i regnet utanför.
Nej, inte jag. Jag vill dränka regnet.
Du vill dränka regnet, ja.
Jag tycker inte om regn.
Är du så påverkad av vädret?
Ja. Extremt påverkad.
Är du det?
Ja.
Vad händer liksom? Jag har aldrig fattat det hos folk.
Ja, du är inte det?
Nej.
Ja, det är intressant.
Jag har aldrig tittat på en sån här väder.
Jag har hamnat i någon sån här svensk svacka. Alltså, ja. Du vet, småaktig kring vädret, ja. Har jag blivit.
Ja.
Så att jag känner så här, när det är sol så kan jag inte njuta av det. För att jag är stressad för att det kommer ta slut.
Att det ska ta slut, ja. Ja, men det var någon som sa...
Så var jag inte förut.
När var det? Jo, det var när det var den här King-festen, den dagen. Då var det någon som sa att det här är troligen årets bästa dag. Och alltså då menade han året, inte hit dittills, utan
nej.
Det blir inte bättre än så här. Det är lite så du känner, du blir bitter liksom när det är...
Jag blir bitter när det är dåligt väder, och jag blir bitter när det är fint väder.
Ja,
nej, jag är jättepositiv, det vet du. Men jag börjar... mentalt på riktigt tröttna på att bo i den här väderosäkerheten.
Ska du flytta till Nässjö? Är det det du vill outa här nu?
Nej, Nassau.
Nassau?
Ja.
Skulle du trivas där?
Ja, oj vad bra jag skulle trivas. Inga årstider, fy fan vad skönt.
Och vad skulle du göra i Nassau? Skriva?
Nej, men samma sak som vi. Du kan ju spela in podd nu. Du kan ju skriva, ha klädmärke, göra... Det finns inga begränsningar.
Nej. Snacka med folk.
Ja.
Dricka in tonics.
Ha lite hotell.
Ja. Lite pengar behöver man nog om man ska bo i Nassau.
Det är inte mer än här. Jag tror det är mycket billigare.
Det tror inte jag. Jag tror en högre rate på något sätt.
Ja, det beror ju på. Alltså, om du vill ha en stor villa med kolonner och...
Ja, men hur ska du annars bo i Nässjö?
När man börjar med en liten... Som
var en liten bachelorpad.
Ja, en liten bachelorpad.
Invid Nässjös motsvarighet till Vasaparken.
Exakt.
Ja.
som heter...
Med restaurang i botten.
Exakt.
Som heter Ways a Half.
Ja. Ja, men det hade varit trevligt. Nu sitter vi och tittar ut genom vårt enorma poddfönster här och det är grått och regnigt och muligt.
Mm.
Muligt är det inte.
Mulet.
Mulet.
Ja.
Men det är ju onsdag idag. Så vem vet, när ni lyssnar så kanske det är jättefint väder.
Ja.
Vi hoppas på det.
Det kan vi hoppas på. Mm. Du, ämnet för dagen.
Ja, det är en hyllningspodd idag.
Ja, lite utdaterad eftersom det hände förra veckan, men det blir det med podd. Eftersom ja. Vi är ju inte Aftonbladet-redaktionen, utan vi ligger ju en vecka efter.
Nej, och just därför tycker jag att det är tvärtom. Det är inte daterat på något sätt, utan det har fått sjunka in.
Det har fått landa.
Och det blir en riktig hyllning. Det blir inte någon sån här desperat att och nu måste vi få fler träffar för att någon har dött.
Nej, just det. Nu måste vi lägga upp någon härlig bild på Instagram och referera till
vilket
den,
för sig gjorde,
den gången men... vi träffades.
Ja. Men, när har ni träffats?
Nej, vi har inte träffats. Men det blir ofta så när folk går bort. Det är en helt annan podd.
Det är en helt annan podd.
Men vad jag skulle säga var att vi ska prata om Roger Moore. Sir Roger Moore, och han har säkert massa titlar. De ska du få gå in på sen. Mm. De vill jag inte ta från dig. Jag vill däremot säga att jag tycker det är lite intressant att han... så här. När han gick bort så la jag säkert för mycket tid på att titta på profiler på Instagram som hade lagt upp bilder på
Roger Moore.
Sir Roger Moore. Ja. En skrämmande majoritet av dessa var appearance wise, när jag gick, alltså jag klickade på de profilerna, var väl stekiga.
Ja.
Ja. Och jag får känslan av att han...
Vad menar du med stekiga?
Alltså, de var väldigt så här brattiga.
Ja, okej. Ja.
Är du med?
Ja.
Internationellt, inte bara svenska. Alltså. Och jag får känslan av att han är en ikon framför allt för stekare.
Ja, jag tror det beror lite... Vilken ålder skulle du bedöma?
Ja, ganska unga.
Unga?
Alltså studenter.
Det är intressant.
Så 25-åringar kanske.
Han var nog... Alltså, jag skulle inte använda ordet stekare.
Brats. Men han var inte det,
Jag menar brats är bättre.
Ja, brats gillar honom.
Ja, men inte riktigt samma sak.
Nej, det är två helt olika kulturer. Det kan jag tipsa er om ni vill förstå skillnaden, kan ni åka Max Ekvalls Ocean Bus genom Stockholm. Då får man höra definitionen på stekare och brats.
Den vill jag åka då.
Ja, den är jätterolig.
Den är väldigt fin bussen. Mm. Men, men också, jag tror han uppfattas... Alltså, bratsen kanske har fått tag på honom nu.
Mm.
Och stekarna. Men jag tyckte framförallt den stora hyllningen som jag såg, förutom de här som var rena klädd, alltså att han var en stilig och såna grejer, var att han var ju väldigt mysig tydligen.
Ja.
Alltså som han fick en snällhetshyllning, tycker jag.
Ja, det fick han ju. Det,
alltså att han var en snäll av dem som...
Med ett glassigt yttre.
Exakt.
Med liksom,
Men sen var han ju ett brat själv. Alltså framförallt på senare år. Därför att han... Alltså han kom ju från väldigt enkla omständigheter, enligt honom själv.
Ja, men pappa som var polis. Och
exakt,
liksom...
men han var ju ensam barn, som var väl för honom kanske tur. För han säger ju själv att han aldrig saknade någonting.
När han var liten.
Nej. Eller han upplevde det inte så i alla fall.
Men när han blev gammal så gick han ut och sa att han blev spöad när han var yngre.
Ja, men vilket är ju fruktansvärt.
Ja.
Men tyvärr var ju en del av kulturen, kan jag tänka mig. Sen, det är inte en del av kulturen att bli spöad.
Nej.
Men det kan väl läggas tyvärr att en polispappa som...
Ja, visst.
Men han blev ju, alltså han levde ju, alltså hans riktigt stora högkonjunktur var ju 70 och första halvan, 15 år, alltså 1970 till 85, 86.
Nu pratar du högkonja i form av
karriär.
Ja. Ja. Mm. Inte sociala högkonja.
Nej, det kommer ju senare. Annan del.
Ja.
Men han gjorde inte så mycket bra grejer efter sin sista Bond-film.
Nej.
Alltså rent filmiskt. Han gjorde massa andra väldigt bra grejer.
Hur ska vi bygga upp det här nu? Jag känner att vi är på väg att...
Nej, jag vill bara göra en kort poäng, sen börjar vi från början.
Jag tänkte väl att du ville göra det.
Nej, men det jag tyckte var roligt var bara... Ja. Man tittar på bilderna, han är väldigt gammal. Eller intervjuer. Och, han är ju lika charmig som han alltid har varit. Men han klär sig ju som ett... alltså även som 90-åring eller vad han nu blev. Så, eller 89 blev han. Så klär han sig ju som ett brat från 91.
Ja, det gör han.
Alltså, eller 96 eller vad det blir. Alltså, det är en rosa tröja med en rosa skjorta under.
Och med vit manschett gärna.
Och vit manschett och klubbkavaj över. Och
ja, absolut.
Så han förnekar sig inte en sekund.
Nej.
Och det gör honom lite härlig också.
Absolut.
Det var bara det som var min härliga poäng.
Poäng. Men det var en härlig poäng.
Ja.
Du får lov att förhäva dig.
Ja. Men från början, jag...
Alltså, han blev 90 typ, född 20-talet.
27 till 17. Ja, mm. Så han blev 80, han hann inte fylla 90.
Nej.
Han fyller år den 14 oktober.
Mm. Oh, han är oktoberbarn, precis som jag.
Mm. Mm. Då har ni något gemensamt.
Men han är inte skorpion då, antar jag, utan då är man väl det som är innan, vad kan det vara, en fisk eller en våg eller något sånt där.
Mm. Jag är kräfta.
Våg. Är du kräfta? Mm. Ja, okej. Okay. Där ser man.
Med en dags marginal.
Ja, alltså en dags marginal på slutet eller början?
Början.
Mm.
Jo, men Sir Roger George Moore, KBE, född då 1927 i London, in i en polisfamilj.
Mm.
Det tycker jag vi räcker med hans barndomshistoria.
Så. Det låter rätt trist.
Ja, och sen så tycker jag inte vi kan så mycket om det.
Nej,
sen, punkt.
Och sen pluggade han teater.
Ja, nej, sen blev det lite, sen då ja, gick han skolan och så vidare, och visste inte exakt vad han ville göra. Och så fick han, jag tror att han fick jobb som animatör, alltså rita grejer, och fick därigenom lite blodad tand för showbusiness generellt.
Ja.
Sen var många, tror, sen kom han faktiskt in på RADA.
Ja.
Som många, alltså som är
scenskola.
Ja, men alltså jag tror till och med världens finaste scenskola.
De har riktigt så förnäm.
Royal Academy of Dramatic Arts i London.
Mm.
Därför många, han var ju en väldigt duktig utbildad skådis.
Mm.
Men sen blev han ju senare väldigt typecastad.
Verkligen typecastad. Ja.
Och sen efter det här då, därför andra världskriget tog ju slut 45. Så han var lite för ung precis för att vara med i andra världskriget.
Mm.
Men han blev inkallad, så jag tror det var 46 eller 47. Så blev han, alltså bara direkt efter som 18-åring då, så blev han inkallad som first lieutenant. Och han säger själv att han, bara hela anledningen varför han fick en, alltså blev officer på en gång, medan alltså Michael Caine blev menig, var för att han hade så Porsche-accent.
Men
det och det stämmer nog.
Men han måste ha lagt sig till vid den. Han måste ha
haft efter RADA där, så fick han...
Ja, han fick en sån... Det vet man ju, många svenska skådespelare också, som skånska skådespelare, ja, som la sig till med den här
rikssvenskan
under den utbildningen. Ja. Ja, det är klart. Men Michael Caine, var han kompis med Michael Caine?
Ja, de har varit livslånga vänner.
Sen innan dess?
Sen dess ungefär. Alltså,
ja.
Ni
vet hur man uttalar Michael Caine?
Nej.
Det är som att säga my cocaine. Alltså
Michael Caine.
Michael Caine.
Ja, för han pratar ju cockney.
Ja.
Det gör han fortfarande.
Ja, ja.
Hans första filmroll, rätt roligt, heter Zulu, en jävligt bra film. Sjukt bra film faktiskt. Då spelar han en officer som pratar Porsche, vilket är lite intressant.
Ja.
Men och då blev Roddy Moore, han var i Tyskland.
Och säkert tror jag att han hade varit rätt socialt skillad, eller det är uppenbarligen är Roddy Moore rätt socialt skillad, så att bli officer var nog rätt självklart.
Ja. Och han blev faktiskt alltså kapten, vilket jag tycker är imponerande, för att han var ju bara i militären i 3-4 år.
I några år, ja.
Och sen han var i Tyskland som någon sorts officer som håller på att packa mat.
Ja.
Vad heter det? Man är på trossen.
Efter kriget. Ja.
Då hade ju massa baser i Tyskland så, och
ja,
så England.
Som man skulle ta hand om.
Och sen RADA då.
Mm.
Och sen så gick det ju rätt bra för killen på en gång.
Mm.
Han spelade Ivanhoe.
Ja,
i rustning och hela skiten.
Vad är hans första serie? Den är så sjukt länge sedan, det är 50-talet.
Ja, den har inte jag sett faktiskt.
Jag har sett den.
Har du sett den?
Ja, min pappa har en hel kassettband med olika Ivanhoe-avsnitt. För det var en serie.
Okej.
Det var ju flera avsnitt liksom.
Eller, jag visste att det var en serie. Förlåt, ja.
Men, så det har jag sett.
Sen fick han sin stora break i en film som heter Maverick, som även Mel Gibson har spelat med Mel Gibson.
Lite senare.
Och där hände tydligen något stort för Roddy Moore. Det finns en skådespelare som heter Stuart Granger.
Ja.
Som har spelat bland
brittisk.
Brittisk, som har spelat bland annat Beau Brummel i en film om Beau Brummels liv.
Hur är den? Har du sett den?
Ja. Den är faktiskt rätt bra.
Är den bra?
Ja, den är från 50-talet. Den är eller 40-talet till och med. Den är riktigt bra faktiskt.
Vad heter den då?
Beau Brummel.
Den vill jag se.
Ja, och den magiska Peter Ustinov,
ja,
spelar kungen där. Kungen. Som han blir, eller kronprinsen. Prinsen av Wales, som han gör sig ovän med. Men det är en annan historia. Men, fantastiskt bra film. Och Stuart Grainey var en av Roddy Moores stora idoler. Och där man sa att Roddy Moore skulle bli den nya Stuart Grainey.
Jag är med.
Och när han fick då manuset
till Maverick.
Ja.
Så hade de inte hunnit ändra, därför han, vilket han fick ju rätt snabbt reda på att han fick manuset för att en annan skådespelare hade tackat nej.
Hade tackat nej.
Och så det står fortfarande Stuart Granger på Roddy Moores repliker.
Ja, 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 ja.
Är du med? Så ja. Då blev han ju riktigt, alltså det var hans stora sån här, fan nu är jag ju filmstjärna.
Jag får känslan av att han är lite Flaxpelle. Han är lite Alexander Lucas.
Det tror jag också.
Är han inte lite så? Han känns som att, alltså, hela hans sätt känns som att han liksom har smoothat sig fram och bara...
Ja, och jag läste en grej om hans fru. Hans sista fru.
Danska.
Är hon danska? Hon är svenska.
Nej, hon är väl danska?
Nej. Swedish socialite står.
Jaha. Mm. Hon Tistrup.
Ja.
Men vad fan, de bor i Hornbäck och han har ju hängt på danska kronprinsens
bröllop. Jo, men det är ju för att de blir polare med dem.
Jaha, okej. Okay.
Mm. Ja, han he likes the royal circles.
Ja.
Men
är du säker på att hon är svenska, Tistrup? Det är ju fan, låter ju danskt.
Ja, jag vet, men jag är helt säker.
Ja, okej.
Okay. Mm. Google is your friend.
Ja.
nu kommer jag ihåg mig. Vi
var det här med Flax, Alexander.
Ja, just det. Därför jag läste om att han var ju gift väldigt länge med barnen till sin mor.
Är det hon italienska?
Nej, mamman till sina barn.
Det är mamman till sina barn.
Och skilde sig från henne 93.
Ja.
Därför då, jag tror han blev sjuk eller någonting. Det var något som hände där som gjorde att han såg på sitt liv
På ett nytt sätt.
Och då gick han vidare. Väldigt tråkig skilsmässa. För hon ville ju inte det. Barnen pratade inte med honom på flera år. Och gifte sig med den här kvinnan. Men och det här med Alexander Lukas grejen och att han är flaxig. Därför han sa det: Kristina, det är så underbart att vara gift med henne, för hon är så lugn, metodisk och tar hand om mig.
Mm. Så han kan få liksom...
Därför han säger ju själv att nu har han ju rätt mycket pengar. Men han är helt öppen med att han jobbade ju för att han brände ju filmen mellan filmerna.
Ja, han
alltså den lönen pengarna. Han fick in.
Den brände han.
Så att han var ju nog...
Vad hände efter den här Maverick? Jo. Det var ju filmen då som...
Ja, och sen började hans tv-karriär.
Ja.
Som är The Saint.
Så helgonet, ja.
Ja, som är ju, alltså, och där tycker
som
jag...
Som floppade, va? Nej, det var snarare som jobbar som floppade.
Ja, exakt, men det är en annan, det tycker jag hans, det kommer vi till. Ja. Det är hans...
Helgonet var kanske uppskattat.
Helgonet var jätteuppskattat.
I Sverige är det ju det liksom, eller så här,
väldigt, ja, för han körde ju en...
Han körde Volvo
P1800. Jo, men helgonet var ju cool. Donald Sutherland gjorde en roll i helgonet mot honom.
Jaha.
Som galen brottsling.
Ja.
Men helgonet är ju inte, den tycker inte jag är lika ikonisk. Alltså han är inte, alltså han,
bilen är ikonisk.
Men han är inte lika ikonisk i helgonet. Han har inte blivit ikonen.
Nej,
i min
det.
Värld, för oss i alla fall.
Nej, jag förstår vad du tänker.
På dåtiden så var han kanske det. Men det är inte tillräckligt tidlöst coolt.
Man har sett det på sjukt länge. Jag kommer knappt ihåg liksom, jag kommer inte ihåg hur det ser ut. Jag kommer inte ihåg vad de gör riktigt.
Nej, men de springer.
Är han privatdetektiv eller är han polis?
Han är privatdetektiv.
Privatdetektiv.
Kör omkring i bilen och springer omkring och löser lite konstiga fall och sådär. Svartvitt, vilket inte har så mycket med saken att göra, men han är rätt ung och produktionen är sån här som man idag tittar på den och ser man liksom att där är en pappersdrake liksom.
Jag
tänker på ett avsnitt där de ska lösa, det finns ett avsnitt där de ska lösa Loch Ness.
Odjuret.
Ja,
och det, va?
Ja.
Men det är ju bara det pajaste jag har hört.
Ja,
och för det, att lösa Loch Ness.
Nej, men det är någon som utspelar sig kring det här.
Kring det här odjuret.
Ja, för att någon fejkar det där och ska massa pengar och grejer.
Men han var ju ändå, han måste ändå ha varit,
ja, men han var ju global
40, 35 eller något sånt där i helgonet.
Ja, 27
60-tal.
Nej, fan vad sjukt. Alltså, han är äldre än man, alltså, du vet.
Det spelas in 60-talet.
Ja, han var ju 40-67.
Ja, så han måste vara mellan 35-40.
Ja, sånt. Något sånt.
Mm.
Men då var han ju global. Och så gjorde han ju lite filmer däremellan.
Mm.
Men sen kom ju hans, i min värld, stora, både stil och coolhets, alltså personlighetsmässigt och allting, så är ju Snobbar som jobbar.
Den blev en flopp.
den blev en flopp i USA.
I USA, ja.
Men en global hit.
Han har aldrig slagit i USA. Han har aldrig blivit jättestor i USA.
Nej, men han är ju i Europa älskad av absolut hela Europa. Exakt,
han har gjort flera trevande försök i USA och det har aldrig riktigt fastnat. Men Snobba som jag håller med dig, fy fan vad den är trevlig.
Ja, alltså den är så trevlig rätt ord.
Alltså, det är så trevligt att titta på.
Ja, och första avsnittet när de möts i sin...
Ja.
Alltså Ferrari och i hans Aston Martin.
Aston Martin.
Och sen också hela Riviera-kulturen
men de två,
på den tiden.
Ja, men då, jag tänker att de två känns som att de klickar... Jag kan inte se bättre kemi mellan två skådespelare.
Nej, och de gillade ju tydligen... De hade, jo,
de måste ha gillat honom, ja, men de hade, fan!
Alltså grejen att de... Det sägs ju att ingen av dem spelar i den här serien överhuvudtaget.
Nej, de bara är.
Det är bara Tony Curtis och
ja, Moore. Exakt. Ja.
Som
ja, men det kanske det man känner då.
Och gör grejer. Och det var ju en väldig... Därför skillnaden var ju tydligen... Därför Roger Moore... var ju den konstanta gentlemannen off-screen också.
Ja.
Alltså väldigt artig hela tiden. Och även fast han var ju busig, men det var alltid med stil. Och Tony Curtis var lite mer diva och
ja, ja, ja.
Så här behandlade ja. Inte omgivningen.
På samma vördnadsfulla sätt.
Vilket kunde tydligen ge upphov till väldigt stor komik när Roddy Moore påpekade det här inför alla och inför Tony.
Ja.
Curtis lite snyggt att lugnare
nu. Ja.
Ja.
Men den är ju så jävla snygg.
Ja, och Roddy Moore designade alla kläder till sig själv.
Va?
Ja.
Vadå designade alla
kläder? Han ritade alla kläder som han hade på sig i Snobbar som jobbar. Vilket är sjukt coolt tycker jag.
Nej, men du ritade?
Ja. Han är duktig.
Inte att han gick till en skräddare och, som du och bara,
ja, om jag har förstått det rätt så,
han ritat skiten,
ja. Så, ja, för det är ju rätt avancerat och liksom till en hel serie att göra kläder visst. Till en karaktär. Så kolla på kläderna, vissa är ju rätt spacade.
Ja, det är ju med spacad tid ju.
Jo, men det är mycket så här med skärp och
ja, ja, visst, ja. Ja, sköna grejer. Ja, det är grejer, vissa liksom. Sjuka grejer. Men det är som du säger, det är konstant sol. Det är liksom
ja, och det är så snyggt.
Riviera och det är...
Och det är Bromma flygplats.
Det är bra, just det, du vet jag, du har pratat om innan.
Och det är...
De landar där när de ska...
Och, just det. Jag tror varannan svensk såg serien. Vilket är helt, fattar du, varannan svensk.
Ja.
När ni, alltså det vill säga att halva Sverige var avstängt.
När de tittade på Snobbar som jobbade.
När den kom. Men samma sak i England. Tony Curtis såg jag i en intervju här nu. Han berättade att alltså han var i London någon gång när den här serien gick.
Mm.
Så var han ute, var helt tomt.
De bara satt inne och tittade.
Ja. Så det är rätt coolt.
Det är väldigt, väldigt coolt. Mm. Men jag undrar om han har, alltså om Roger Moore har en extra... Om vi i Sverige har upplevt honom lite halvsvensk på något sätt.
Det tror jag. Han, alltså, vi svenskar blir
sen rätt... den här bilen. Vi blir väldigt löjligt patriotiska för olika saker.
Jo, men sen gillar vi något.
Ja.
Som Ivanhoe på påsk.
Ja, då gör vi det.
Då gör vi det. Och sen så... Och så jag åt middag med några engelska...
Jo, men det är också den här grejen om svenska grejer. Eller svenska personer internationellt. Vi blir så... oproportionerligt stolta,
ja.
Över liksom när Robin uppträder på Letterman. Mm. Då är det liksom, man måste komma ihåg att Late Night har ju minst en artist varje dag,
ja.
Året runt.
Exakt.
För när Robin har varit där, det är så här, global succé och jätteframgång.
Ja, annars, men det är ju så tycker jag vi ska vara.
Ja, men det blir liksom på något sätt, för vi är ju väldigt rädda för vår nationalism i övrigt. Alltså för svenska flaggan och stolthet över vårt land och sådär. Men just när det kommer till Zlatan eller liksom andra så internationella ikoner, då blir vi blir nästan fanatiskt stolta.
Mm.
Är det inte så?
Jag håller med dig till 100%. Men och rolig, för jag åt middag med en engelsman i lördags.
Ja.
Han sa ju, alltså med våran, för den här grevinnan och bekänten.
Ja. Den är ju också
han garvade, alltså, därför de engelsmännen vet ju om att det är så populärt i Sverige. Mm. Och de anser att det där är den tråkigaste, mest alltså, skitdålig sketch
ja.
Som varje år hela Sverige sitter och kollar på.
Ja.
Och det finns ju inte en suck avbrytare där.
Nej, det är
alltså, det är bara jätteroligt.
Ja.
Och Roddy Moore är lite så för oss.
Han är lite det, ja. Den statusen.
Nej, men Snobbar som jobbar, jag har faktiskt boxen på DVD.
Hur många avsnitt är det typ, ungefär?
2 säsonger tror jag.
Ja, okej. Okay. Alltså, 20 avsnitt eller något sånt.
Ja, något sånt där. Eller om det är 2 år. Eller två, jag kan aldrig lära mig skillnad på säsonger och år. Men,
nej.
Men något sånt.
Mm.
Och titta på de här avsnitten och skit i vad det handlar om. För det är helt... Alltså,
ointressant.
Om det är någon brottsling här. Det är, alltså, det är bara... när Tony Curtis gör en kullerbytta över en soffa med en fejkpistol och ställer sig liksom... Så det är bara så, de vill, man ser på dem, de vill bara gå och ta en drink.
Ja, kan vi få det här avklarat
nu? Ja, den är helt underbar.
Det är jätteroligt.
Ja. Men tillbaka till Roddy Moore. Och där gör han ju då en stor... Där blir han ju...
Han har ju också vapenfobi, vet du det?
Nej, det visste jag inte.
Han hatar ju vapen. Han har bara spelat rollen där han måste hålla en pistol.
Ja, det tycker jag hedrar honom väldigt mycket. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen ringer ju Chubby Broccoli.
Chubby Broccoli.
Ja.
Please explain.
Nej, men vadå, du vet vem Chubby Broccoli är?
Ja, jag vet vem Broccoli är, men berätta om smeklandet.
Nej, han heter ju så.
Ja, va, men...
Eller Chubby alltså.
Han heter väl Albert?
Ja, men han kallas för, han var ju fet som fan.
Var det det?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Men det, jag har faktiskt, vad lustigt att du säger det. Där borde vi haft Erik Magnusson här för att svara på den frågan.
Han vet ju det.
Ja.
Men han var tjock kanske?
Han var tjock. Mm. Och familjen tog broccoli till nya världen.
Ja, det vet vi. Jag tror att du har sagt det med i podden. Eller om du bara sagt det till mig. Vi har gjort 70 avsnitt, visste du det?
Ja, det är faktiskt helt sjukt.
Detta är 71.
Det är därför jag börjar utveckla Alzheimers. Och vi kan inte avsluta Snobbar som jobbar delen av Roddy Moores liv utan att säga hans mest, alltså mer odödliga än någon kommentar han har sagt i James Bond. Och jag vet att jag har sagt den i podden innan, men som en hyllning till Roddy Moore måste jag säga den en gång till.
Do it.
Det är när hans karaktär... som ni snart kommer bli varse om vad han heter,
ja.
Får en fråga i serien av en mycket vacker kvinna. What's your name? Då säger han så här: My name is Lord Brett Sinclair. My friends call me Brett. You can call me darling. Jag tycker den är så bra. Så att det är fantastiskt alltså.
Har du översatt ett svenska och använt på eget
Nej, men jag har ingen lord, jag har ingen titel.
Men kan du inte bara säga...
Nej, men den blir bra för att han heter Lord Brett Sinclair.
Ja.
My name is Fredrik
of Klerker. Jag heter Fredrik av Klerker.
Mina vänner kallar mig Klerker.
Bekanta kallar mig Klerker. Du får kalla mig...
Älskling. Ja. Det blir inget bra.
Nej, det blir inget bra. Ganska bra ändå.
Ja, ganska bra. Ja, då
Chubby ringde upp.
Chubby Broccoli ringde upp. Och...
Hello, sir.
Hello, sir. Och det är ju en rätt stor grej.
How are you, darling?
Tror jag.
Att bli uppringd av Chubby?
Ja.
De känner inte varandra heller, antar
jag. Jo, alltså jag tror alla i den här communityn var väl lätt bekanta. Jo, de känner man.
Ja.
Men det är ändå, man fattar ju varför han ringer.
Ja, det måste man ju...
Framförallt om du är Roddy Moore som just har avslutat Helgonet och Snobbar som jobbar.
Ja, jobbat och, med pistol och kostym.
Ja, och du vet att din kompis son ska sluta spela.
Ja, James var de kompisar?
De var kompisar också.
Oh, trevligt.
Tydligen diametralt olika som människor.
Det förstår
diametralt
mig.
Olika.
Det förstår mig.
Att Sean var väldigt det här tar jag från information jag säger nu tar jag från Michael Caine som har berättat för mig via en intervju han gjorde som jag såg på TV. att Sean var den allvarliga skotten som kunde spela glad. Och Roger var den glada engelsmannen som kunde spela ledsen.
Nej, jag förstår.
Alltså att de var väldigt olika där.
Spelar du golf?
Nej.
Men för det finns ju liksom ett släkt i golfare som är riktigt jobbig att ha att göra med. Som påpekar allt och som är så här regelpetig med. För det finns ju 1 miljard regler.
Oh, ja, så mycket kan jag känna till en golf.
Som påpekar allt och liksom har synpunkter på saker och ting. En sån. Jätteallvarlig.
Irriterande. Mm. Men sån var inte Roger.
Nej.
Och han börjar spela... Jo, och då... då ringer de upp honom i alla fall. Och sen så efter ett tag så ringer de upp igen och säger att men du är lite för fet. Så
du måste gå ner.
Ja, du måste gå ner i vikt.
Hinner du det till september?
Ja,
typ.
Vilket han gör. Mm. Och sen bara, du har lite för långt hår. Mm. Kan du klippa dig?
Ja.
Och då blir han tydligen lite stött, Roger. Så han ringer upp tillbaks till Michael G. Wilson som var producenten då, eller, och säger, varför skaffade ni inte en smal och korthårig skådis istället? Från början. Nej, men vi vill ha dig, Roger. Så klappar hon lite på axeln och så där, så det är bra.
Med Sugar on Top.
Sugar on Top. Och sen gjorde han, och nu måste vi ju gå igenom hans Bond-filmer tycker jag lite grann.
Ja, det måste vi.
Och då gjorde han ju Live and Let Die.
Det var den första.
Ja, leva, låta dö på svenska. Men jag tycker personligen att det är typ den sämsta Roger Moore Bond-filmen.
Jag gillar ju den alltså.
Ja, du gör det?
Ja, jag gillar den som fan.
Berätta då dina...
Jag gillar The Theme, först och främst.
Jo, det är självklart.
Det är ju...
Vem är det som har gjort det?
Beatlen.
Paul McCartney.
Ja, precis.
Och hans fru, ja, Paul precis. Linda McCartney.
Nej, men jag bara tycker att den är actionfylld på ett sätt som alltså Sean Connerys filmer är mindre explosioner, action, liksom fart och fläkt och lite mer elegans. Mm. Så. Men jag tycker att
och så har den inte med världsherravälde att göra, utan den handlar om droger.
Droger, ja.
Det är heroinsmuggling.
Det är kanske därför den liksom sticker ut för mig. Mm. De andra handlingarna är ungefär, det är alltid en bad guy som vill ta över världen.
Och sen är stilen i den är ju extrem 70-tal.
Den är väldigt 70-tal.
Och den utspelas ju i USA till stora delar. Så det är ju mycket så här, det är när New York var som smutsigast och hela den här grejen. Så det är väl den enda Roddy Moore-filmen som är lite gritty.
Ja, just det.
Om man säger så. Mm.
Vilken är din favorit? Ja, du får vandra igenom dem på det
nej,
sättet.
Nej, men vi behöver inte köra, vi kan ju inte prata om alla sju filmer i 10 minuter var.
Är de under hur många år är de inspelade, de här sju? Är det 10 år? Eller?
Det är nästan, det är 12 år tror jag.
12 år.
Jag tror att...
Han var 57 när han slutade.
Sen kom ju Live and Let Die, sen kom ju The Man with the Golden Gun. Mm. Och den är ju rätt fantastisk.
Ja, det är den.
Förutom några, tyvärr så jag brukar säga så här, jag skulle vilja ta Roddy Moores Bond-filmer och skulle vilja klippa om dem
till.
Alltså jag skulle vilja klippa ut bara några scener som är sån här slapstick komedi som inte behövs.
För det blir det ju lite.
Jo, men som den här feta amerikanska polisen som sitter med och tuggar tuggtobak. Alltså det är lite sån här... Lite
Philip. Nej, vad heter han?
Jag vet inte vad han heter.
Är det inte han som alltid heter samma? CIA,
Nej, utan nu menar jag... Det här är alltså någon sån här comic relief.
Jaha!
Som bara är med när han flyger...
Ja, han ja! Han som är med i... Det är den polisen som är med i...
När han flyger och snurrar med bilen.
Som är med i... Nu blåser vi snuten.
Exakt.
Visst är det han?
Ja, jag tror det. Och det är också så här...
Ja, nej, det håller
jag
med.
Det är för billigt.
Ja, det håller jag med.
Men The Man with the Golden Gun är ju helt cool med Scaramanga, Christopher Lee.
Yes.
Och den första svenska, tror jag, Bond-tjejerna. Du har två, Britt Ekland och Maud Adams. Ja, men den filmen, den var häftig för mycket one-liners och sådär, men inte ett epos riktigt.
Nej. Vill du använda begreppet epos till någon av de här filmerna?
Självklart vill jag.
Vilken? Säg.
The Spy Who Loved Me.
Älskade spion.
Ja, jag tycker det är den bästa Bond-filmen hittills, tycker jag.
Berätta
den är
varför.
Helt fantastisk.
Varför?
Den är... Det är då den filmen efter The Man with the Golden Gun. Mm. Och min favorit Bond-film. Mm. Den är inspelad 1977. Mm. Det är väldigt bra år.
Trevligt årtal.
Trevligt årtal. För er som inte vet det är det året jag är född.
Mm. Ett år tidigare än mig.
Ja.
78 är The Lost Generation, det vet
jag. 77. Därför det finns ingen Bond-film 78, nästa är 79.
Nej, men det finns nästan inga människor 78 överhuvudtaget. Nej. Det är jag och några få.
Ett, så har du inledningen. Är ju helt, ni vet de här klippen som är innan själva filmen börjar.
Ja, innan introt kommer.
Ja, först är det intro och sen är det alla.
Nej, först är det klippen, sen är det intro.
Ja, eller vad är ett intro för dig?
Alltså musiken.
Ja, exakt. Först är det klippet, sen kommer ju alla vilka skådespelare och musiken och allt. Mm. Och det här är ju introt när han är i en alpstuga och hoppar ut från klippan med Union Jack.
Yes.
Och jag såg en intervju med någon när de är på The Royal Premiere. Bondfilmerna får ju alltid en Royal Premiere.
Ja.
Det vill säga att kungafamiljen i England är med och tittar på filmen första gången. Och det är smoking och så. Och alltså det var ju en sån stående ovation när den här... Det funkade liksom.
Det
den
måste här, ha verkligen ha gått hem.
Ja, den här Union Jack.
Tryck, det måste ha blivit.
Ja, det måste vara ett helt galet tryck. Och sen är den... Den är så jävla snygg. Och Han är ju i Kairo, Jaws introduceras.
Ja.
Och inte på ett så jävla barnsligt sätt.
Därför sen är han ju med. Nej, det är inte barnsligt, det är rätt läskigt.
Ja, men sen är han ju med i Moonraker, Jaws. Och då fjantar han ju bort det helt och hållet. Spy Who Loved Me så är han lite, som du säger, obehaglig.
Ja, obehaglig typ, som går efter och liksom...
Ja, och jävligt snygg. Hans skurklyan är ju, när han har byggt en sån här Versailles-matsal i den här moderna bläckfisken under vattnet. Och sen har du Lotusen.
Ja.
Som är ubåt, hur bra som helst. Och sen har du Barbara Bush, som är ju otroligt löjligt bra och vacker. Mm. Och Roger Moore har den snyggaste smokingen han har haft i någon Bond-film.
Vit.
Han är i Kairo i en svart smoking. Och han har även den snyggaste klubbkavajen han någonsin haft.
Mm-hmm.
Och alltså det är bara väldigt mycket som är rätt som genom är hela filmen.
Mm.
Och sen är det en jag vet inte, det är någonting det har nog med väldigt mycket självklart att göra när jag såg den första gången.
Mm-hmm.
Att det var i en period. Alltså det är så mycket minnen.
Ja, jag visst.
Eller mysighetskänsla.
Vet du om han har fingrat med spelet på kläderna här också, då va?
Jag tror inte han är costume designer på något sätt. Men självklart så har han, tror jag, mycket mer än Bond både före och efter.
Du tror det?
Ja, det tror jag.
Vet du var kläderna kommer från under den tiden? Bond, är det Savile Row-grejer eller är det
på den tiden
brandat?
Alltså hela vägen från Sean Connery så gjordes ju, om jag har förstått det rätt, skjortorna på Turnbull & Nasser.
Ja.
Det var en viktig grej liksom. Och sen var det lite olika skräddare på Savile Row som gjorde. Det är ju först alltså när Daniel Craig gjorde, som han gjorde totalt
eller, Tom Ford.
Ja, eller även Pierce Brosnan började ta in italienare.
Ja, just det.
Och sen nu Tom Ford, vilket jag tycker är synd, för att James Bond, hela grejen är ju Savile Row och Turnbull & Nasser, alltså German Street kläder.
Mm.
Men då fortsätter vi. Då går man förbi min favoritfilm genom tiderna. Vad det gäller Bond. Spy Who Loved Me. Och sen kommer Moonraker. Och den behöver man inte babbla så sjukt mycket om. Utan det är... den gjordes 2 år efter Star Wars. Och nu skulle man casha in på att det är rymd är populärt. Och det blev också den mest framgångsrika Bond-filmen någonsin hit då.
Mm.
Men stilmässigt, Roger Moore-mässigt... Ja, den ligger där och flyter.
Mm.
Och sen kommer den näst bästa Roger Moore-filmen, Bond-filmen någonsin gjord. Och det är ju For Your Eyes Only.
Ja.
Den är
Ja.
Den är fantastiskt bra. Och den... Där är han också, gör han sin råaste scen, som han säger att han själv är lite stolt över. För att det man inte får glömma är att, vilket framgår ju knappt i någon Bond-film, men att James Bond är ju egentligen en kallblodig mördare i böckerna.
Mm.
En alkoholiserad...
Jo, men det framgår ju på den sista, Daniel Craig-filmerna är lite mer...
Ja, lite mer så.
Assassin-typen liksom.
Men det är en scen i For Your Eyes Only där skurken sitter på en klippkant. Eller sitter i en bil på en klippkant.
Mm.
Och Roger Moore står där och har en möjlighet att rädda honom, och så kan han in för rättegång istället, du vet, eller något liknande. Men när han bara rått sparkar till bilen med all kraft, väldigt uppenbart över, för att den ska åka över. Och där märker man också Roger Moore, när han säger att han är stolt över den scenen, han suktande efter att kanske spela något mer seriöst vid något tillfälle.
Det gör han ju aldrig riktigt.
Han har gjort en film som han säger, alltså utan omsvep, att det är den filmen han är absolut mest stolt över.
Mm.
Och den heter The Man Who Haunted Himself.
Mm.
Och den har jag sett, och han är riktigt bra.
Är det 90-talsfilm, 80-talsfilm?
70
redan då.
Ja. Alltså. Och ja. Det är synd att han inte fick mer. Det säger Michael Caine i den här samma intervju, att han skulle vilja ha sett Roger Moore med en bruten näsa och...
Ja, lite så.
Dåliga tänder och alltså någon sån roll.
En sån här Mickey Rourke karaktär i den här The Wrestler, liksom kommer tillbaka.
Exakt, alltså en sån roll på något sätt.
Men han har ju liksom, jag tycker att de där Bond-filmerna, tycker inte vi behöver gå in liksom och i detalj på diska Bond, för Roger Moore är så mycket mer.
Ja, men jag kan bara säga sist så har Octopussy, A View to a Kill.
Ja.
Octopussy är fantastisk. View to a Kill, den är underbar för miljöerna. Och han smoking, och då har han vit smoking och allt sånt där. men då var han gammal.
En sak som jag tycker är lite kul, som man märker i, vad heter den här första?
Poddar vi nu eller?
Eller? Vad tycker du att vi gör?
Ja.
Va? Du måste alltid fråga det.
Mm.
Som om det, det rullar hela tiden.
Mm.
Ja. Så väljer vi vad vi ska klippa in. Han gick ju i samma klass, scenskoleklass, som Miss Moneypenny.
Det är ju häftigt.
Ja, och de var nära vänner innan Bond.
Mm.
Och jag tycker man märker det jättetydligt i den första scenen i Live and Let Die, när han kliver in, när han kliver in första gången på sitt kontor och hänger av sig. Man känner att de känner varandra. Det är en skithäftig grej.
Och jag saknar henne.
Saknar också henne.
Jag tycker hon var fantastisk.
Men de var så flörtigt härlig. Och deras relation.
Grym skådis.
Ja, jättemysig. En annan grej. Han hade som sån här rider under alla sina Bond-filmer att få Monte Cristo-cigarrer en masse. Hur mycket han ville. Han rökte inte cigg.
Nej, men han rökte ju cigarrer. Det ser man ju väldigt mycket privata bilder
men för
på.
Jag tror att det var han i Snobbar som jobbar, vet han?
Tony Curtis.
Som typ tvingade honom att sluta röka vanliga cigg.
Okej. Okay.
Men så rökte han cigarrer. Och de noterna var liksom på tusentals dollar för varje
cent. Ja, men det är häftigt ju.
Han rökte konstant, sa Monte Cristo cigarr.
Ja, så han rökte dem som cigaretter typ?
Ja.
Okej. Okay. Då så. Men sen så vill jag... Sen, efter Bond... Så, alltså innan Bond, han gjorde en jävla massa balla filmer däremellan också.
Vad då för balla filmer?
Ja, men det är Shout at the Devil, tycker jag man ska ha sett också.
Ja.
Och sen...
Får jag backa? För när du sa, visst var han kompis med så här, eller är de för mycket för gamla, så här Richard Burton och vad heter
det? Ja, men framförallt David Niven.
David Niven, ja.
Ja, och de var ju jättenära vänner.
Men han måste ha varit 20 år äldre. Nej,
nej,
kanske inte
var. Ja, men 10 kanske.
Ja.
Och,
men jag har för mig också Elizabeth Taylor och
jo, han är umgicks ju i de kretsarna väldigt mycket. Men David Niven och Roddy Moore var ju väldigt nära vänner på riktigt.
Ja.
Och jag läste Roddy Moores självbiografi.
Mm.
Och där står det, han avskydde David Nivens fru.
Mm.
Det, som var svenska också. Vilket är rätt intressant, som tydligen han skyller, alltså, ja, elak människa. Det är rätt intressant att man outar det så hårt
i en bok.
I en bok liksom. Då måste man verkligen inte tyckt om den här personen.
Var båda döda eller
Nej, ja, i alla fall han var ju död, men om hon var det kan jag inte svara på. Och där säger han också en sån här legendarisk kommentar att han frågade, för hans äktenskapet innan den här Kristina var ju väldigt länge.
Kiki heter hon.
Kiki. Mm. Så får de frågan, hur har du lyckats vara gift så länge i den här branschen?
Mm.
Och då säger han ju bara, yes darling. Det är enda liksom, bara säg yes darling.
Ja.
Så är du gift.
Ja. Mm.
Stämmer ju till mångt mycket säkert.
Men han, det finns ju flera sådana härliga intervjuer om, för han...
Ja, men han var ju väldigt lättsam och tog sig själv på väldigt lättsamt sätt.
Ja, han tog sig inte så mycket på allvar.
Men sen charmade han ju till sig. Och jag såg någon grej när han sitter, det var James Bond, faktiskt tror jag, till och med min favoritfilm. När han sitter i en sån här intervju i 6 timmar, med varje reporter får 10 minuter, 100 intervjuer.
Horse and Hound Magazine.
Horse and Hound Magazine, tänkte också på den direkt. Och,
our readers are equally interested.
Yeah. Det är så jävla bra. bra film.
Ja.
Nej, men hur han liksom med wit och, alltså där ser man charm och var konstant trevlig. Det blir enklare för dig själv och det blir stiligare och du blir ihågkommen.
Ja, väldigt enkelt.
Ja, så är det bara. Men sen när hans filmkarriär dalade så...
Men då han träffade det här danska, svenska högdjuret, societetshögdjuret.
93.
Det var 93.
Mm. Och, men sen började han jobba, för det är roligt, han har ju blivit adlad sen.
Ja, efter det, innan det.
Efter, därför han är inte adlad som Sir Michael Caine de här för sina insatser för sin i film.
Nej.
Utan han är, vilket han säger själv, han är ännu mer stolt över, han är adlad för sina insatser för UNICEF.
UNICEF, ja. Han tog över, det var så, han tog ju över Audrey Hepburns...
just det.
Eller om det var Catherine Hepburn.
Nej, Audrey Hepburn.
Audrey Hepburns ambassadörskap.
Ja. Och gjort jävligt bra, och då blev han KBE, Commander of the Order of the British Empire.
Ja.
Och fick då en sir-titel för det. Ja. Men som är ännu finare nästan, som man inte hör, så är han faktiskt Commander Order of Arts and Letters i Frankrike. Med absolut högsta kulturella utmärkelsen du kan få av franska staten.
Den har han fått den då?
Den har han ju fått för film.
I Frankrike?
Ja.
Inte det är ju väldigt märkligt.
Nej, för de älskar ju hans Bond och snobbar som jobbar. Och det är ju, för dem är ju det högkultur.
För dem är det kultur, ja.
Ja, för hans Bond Vivant.
Ja.
Det är ju det.
Ja.
Han är ju, de tycker han är cool.
Ja.
Och det kan du förordna för.
Ja, det kan man förordna för.
I Frankrike.
Ja, oh, du bara glittrar i dina ögon. Ja.
Nej, men jag är ledsen att man aldrig... Jag har varit i samma rum som Roddy Moore en gång.
När han var där, eller när han hade varit där?
Nej. Ja. Det var säkert flera gånger, men när han var där. Och nu
varför pratar du inte med honom då?
Nu kommer jag inte säga att jag har haft det stora privilegiet.
Nej, du har slutat med det?
Nej, det har jag inte, men det är bara när jag faktiskt...
För här var det inte ett stort privilegium.
Nej, men jag interagerar ju inte med honom.
Nej. Men det, varför gjorde du inte det då?
Nej, men för vi var ju rätt unga, 20 år sedan. Mm. Vi äter lunch på den tiden när man kunde mycket trevligt äta lunch på Café Opera. Mm. Så åt vi lunch på Café Opera. Mm. Stort gäng. Mm. Säkert 15 pers.
Ute? Eller inne? Alltså inne där?
Inne där.
Vid baren? Alltså där på...
Ja, i den här trastverandan.
Ja. Yes.
Och så sitter vi och käkar. Mm. Och så plötsligt stannar hela vårt bord upp ungefär samtidigt. Mm. Så här, alla slutar prata. Och plötsligt så hör alla James Bonds röst.
Nej.
Och det är så jävla märkligt. Bara, vänta nu. Fan, det där är James Bond. Liksom. Ja. Vad är det som händer? Och då sitter han med sin familj och den här Kiki och några till och käkar lunch. Bordet bakom oss och ställer sig upp och håller ett tal.
Nej.
Och vi sitter där bara.
Vem håller han talet till? Kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är min interaktion med Roddy Moore. 90, kan det vara 99?
Och bordet bredvid.
Ja,
eller hade bakom. Han sina fotokromatiska glasögon då?
Ja.
De rökiga. Mm, som mycket... var någon signature-glasögon. Ja. Det ska jag ju börja ha.
Och klubbkavaj med guldknappar och mycket elegant.
Ja.
Och sen har han tydligen sagt någon gång också, det här kan jag inte svära på, det är sant, jag hoppas det är sant. När han fick frågan, sir, would you like some water? Water, isn't that where fish make love? Det är så cheesy så att det blir kul.
Ja. Är han en hovrunkare?
Jag skulle säga, alltså det är lustigt, han är ju så extremt globalt känd själv.
Ja.
Eller hur?
Ja, alltså det tror jag i alla fall. Nu är jag ju svensk, men jag antar att han är känd i lika mycket i Italien. Eller, Italien troligtvis.
Ja, men om vi tar Europa då, så i Europa är han ju...
Måste han ju vara känd överallt, ja.
Överallt, ja. Alla jävla tänkbara sätt. Och jag tror tack vare Bond i USA också.
Ja, säkert.
Folk vet vem Roddy Moore är.
Det måste de veta.
Men så är han ändå lite... Hovis.
Visst är han nog det, va?
Jag tror
att det är den här...
Han lyckades rätt bra med både danskarna och Monaco då, om jag förstått rätt.
Ja, det har jag också förstått.
Ja.
Men det är ju den här arbetarklassbakgrunden i ett land som är, där det är väldigt viktigt med sociala hierarkier.
Ja.
Antagligen.
Ja,
där han har fått, i och för sig Michael Caine är ju då raka motsatsen.
Ja. Sean Connery är inte speciellt hovrunkig heller.
Sean Connery verkar inte heller så...
Jag sa det tvärtom, han är ju typ republikan.
Ja.
Fast han tog ju gladligen emot Sir-titeln.
Det gjorde han ändå, ja.
Ja.
Det är också en kul historia på tal om att ta emot. Du vet, när Marlon Brando fick en Oscar som han vägrade ta emot. Jag vet inte vad det var för film, men han fick en Oscar.
Ja, typ när han skickade in Indianen.
Ja, exakt. Ja. Ja. När han skickade in den här som skulle vägra och ta emot det. Då var det Roger Moore som delade ut priset. Mm. Då råkade Roger Moore ta med sig den statyetten hem.
Så... Han har Marlon Brando.
Ja, jag vet inte om han har lämnat tillbaka det, men han har en Oscar. Eller har haft en Oscar.
Ja, men där och sen så har han ju en stjärna på Hollywood Walk of Fame.
Ja, det har han.
Vet du vilket nummer han har på stjärnan?
Nej, 007.
7007.
007. Ja, 7007. Ja. Inte 7007.
Tack för att du... Det låter ju roligare med 7007. Men det, jag tycker det är väldigt passande att de lyckades tajma ner det. För det har ju inte Sean Connery då. Eller någon, han
nej,
är ju den enda Bond som
inte.
Har... Han är... Det går ju inte att säga att någon Bond är... Det går att säga även som... Alltså, alla Bond har ju bidragit med sin grej.
Ja. Alla i vår föräldrageneration har ju väldigt tydliga... de har lika mycket uppfattning om vem som är den riktiga Bond som de har om politisk tillhörighet.
Exakt.
Det är jätteviktigt med...
Eller vilken internatskola man ska gå på.
Ja, men allt sånt där. Ja.
Men jag tycker ju... Det här tror jag de flesta kan vara relativt... Han var... Alltså, Sean Connery var mycket sexigare.
Ja, det här klassiskt manliga...
Ja, men de här korta shortsen, de piqué på stranden. Det fixar ju inte Roddy Moore.
Nej, han var inte det sexobjektet.
Han har ju alltid, du ser ju inte honom i kortbyxor någon gång. Det är alltid långbyxor, knappt kortärmade skjortor.
Han hade säkert inte fysik.
Ja, alltså han var rätt vältränad, men det var inte, alltså Sean Connery har varit Mr. Universe.
Ja, men exakt.
Det, men Roddy Moore, han är den absolut mest eleganta Bond ur det klassiska stilen. Alltså ur ren bara snygghet, smoking, kostym, klubbkavaj, såna grejer. Smoking, alltså det är någon, han har, vi har försökt reda upp det, hur många gånger Sean Connery haft vit smoking i Bond. Jag vet i Indien en gång och i USA en gång. Och alltid dubbelknäppt. Otroligt elegant. Jag tycker det finns en sån otroligt fin historia som jag läste här nu, som har delats väldigt vitt och brett på olika sociala medier. Men för er som inte har
sociala medier
eller har läst där, så är det en sån otroligt fin summering av hur jag skulle vilja kunna förklara själv att han, jag tror att han var.
Ja.
Men den här storyn gör det så bra. Då är det en filmare, han är idag filmare, som har skrivit den här artikeln. Och jag tror jag läste den i New York Times. Där han säger att när han var 7 år gammal så var han på Nice flygplats med sin farfar. Och det var innan alla VIP-lounge och allting. Så då sitter Roddy Moore och väntar på ett plan där. Och det här är 1983. Under Roddy Moores högsta stardom som James Bond. Och den här 7-åringen börjar rycka i farfar. Bara, titta, där sitter James Bond. Farfar vet inte ens vem James Bond är. Så han går fram till Roddy Moore och frågar, skulle jag kunna få en autograf? Min son säger att du är känd. Skulle jag kunna få en autograf?
Sonson. Min sonson.
Sonson, exakt. Och då säger han, självklart. Och skriver han på biljetten, skriver autograf. Farfar går tillbaks till sonsonen. Och som blir genast otroligt besviken. För att det står ju något namn han inte känner igen där. Det ska ju stå James Bond.
Ja.
Och så då tar han med sig sonsonen tillbaka till Roddy Moore. Och så säger han, jag ber hemskt mycket ursäkt, men min sonson säger att han skrivit fel namn. Och Roddy Moore fattar ju på en
direkt,
gång. Vad, så han tar honom till sig. Och så säger han bara, jag kan inte skriva mitt riktiga namn här. För vilken av de här människorna som helst kan vara Blofeld. Så du får inte säga till någon att... jag är här, så det här är min, mitt alias. Och så frågar farfan graven sen, fick du rätt namn? Nej, nej, det var rätt från början, säger han. För att han, nu jobbar han ju med James Bond.
Ja.
Och sen spolar vi fram 27 år. Vad blir det? 90-2010. Så är den här killen 30. 23 år, förlåt. Så är han 30. Så det är lite tidigare än 2010. Och... så då, är, då har han blivit filmare då, den här killen. Och så är han i FN-skyskrapan och gör, håller på att göra någon dokumentärfilmning eller någonting. Och Roddy Moore är en stor del av den här, för det är UNICEF och det är sån här. Och den här killen springer in i Roddy Moore då igen, och i förbifarten säger han, jag har ju din autograf hemma, även om du kanske inte kommer ihåg det här, men det var, jag var 7 år gammal på Nice flygplats och så. Och Roddy Moore säger, gud vad trevligt, men nej, ja, tyvärr, jag kommer inte ihåg händelsen. Liksom. Vilket ju inte är så konstigt.
Nej, det är inte alls
märkligt. Alltså, 27 år eller 23 år senare, tidigare. Och ja, de fortsätter filma hela dagen, och sen så går den här filmkillen och Roddy Moore förbi varandra i en korridor. Varpå Roddy Moore stannar honom och bara, självklart kommer jag ihåg händelsen, men du kan, vet ju att vilken som helst av de här kameramännen kan vara Blofeld. Och sen gick han ju bara vidare.
Nej.
Det är så jävla mäktigt. Jag blir tårögd när jag berättar det.
Gud vad vackert.
Ja, men det är så fint. Jag tror det var hans persona. Och jag tycker den historien får summera Roddy Moores liv. Så håll stilen.
Då knyter vi ihop den säcken. Håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.